Den här söndagen i kyrkoåret kallas för Johannes döparens dag. Och den texten som vi hörde Göran läsa här sist är ju också då dagens predikotext. Temat är den högstes profet. Den som är bara lite ytligt bekant med Bibeln känner till begreppet profet. Det var en företeelse som följde den judiska historien genom hela Gamla testamentet. Profeterna dök upp titt som tätt här och där och spelade roll för det judiska samhällslivet och det judiska folkets utveckling på olika sätt. Och Johannes, om honom sägs det ibland att han, trots att han beskrivs i det vi kallar Nya testamentet, var den sista av det gamla testamentets profeter. Det är väl ett sätt att se på saken. Vi ska tala lite grann idag om vad en profet är för någonting. Och vi ska använda Johannes lite som en modell. Och vi kommer att upptäcka att han var som profet dels unik och ensam i sitt slag, men också på samma gång typisk för de profeter vi möter i det gamla testamentet. I texten så får vi leta lite om Johannes bakgrund. Vi får veta lite grann om hur det gick till när han blev till. Vi läser att han hade en pappa som hette Zacharias och var präst. Vi läser att han hade en mamma som hette Elisabet och var av Arons släkt. Och det där kan man ju tycka är en liten intressant notering. Aron, det var ju faktiskt Mose bror. Och han levde väl någonstans runt 1500 år före Elisabet. Det är rätt så bra gjort att kunna hålla släkt. Krönikerna så att säga, släktbanden klara och ha kunskap om dem under så lång tid. Det klarar vi inte av idag. Men judarna kunde på den tiden. Man kan fundera vilken betydelse det hade att Elisabet var av Arons släkt. Och därmed också Johannes såklart. I den judiska tron så betyder det ganska mycket. Jag är inte i detalj påläst om det, men det betyder ganska mycket hur släktträdet såg ut. Och någonstans så tror jag att Lukas lyfter fram den här lilla noteringen just för att på något sätt stärka trovärdigheten hos Johannes och hans tjänst. Normalt sett på den här tiden så var ju inte kvinnorna de man direkt nämnde så där. Det hade väl slunkit undan utan några större protester om Lukas hade nöjt sig med att nämna Zacharias som pappa till Johannes, och sen hade det inte varit något mera med det. Men det är någonstans lite typiskt för Bibeln att den faktiskt lyfter fram att det finns kvinnor med i bilden och som spelar roll och har betydelse. Många i vår tid lever ju med föreställningen att Bibeln, det är liksom någon slags grund för hela den patriarkala samhällsordningen, och de idéerna måste vi hålla kort i ett samhälle där vi betonar betydelsen av jämlikhet mellan könen. Men den här lilla notisen om Elisabet och hennes släktband med Aron, den är bara en av många små indikationer på att Bibeln egentligen inte alls är patriarkal. Den är tvärtom, sedd utifrån den tid där den skrevs, radikalfeministisk, vill jag hävda. Det där har kyrkan genom historien haft väldigt svårt att se. Men idag, jag vet inte om det är så att vi i troende i västerlandet har haft lite hjälp av kvinnorörelsen och kvinnofrigörelsen att faktiskt upptäcka de här dragen i Bibeln. Paulus lyfter fram kvinnans ställning flera gånger, Trots att det ibland kan på ytan se ut som att han gör tvärtom. Men den som läser lite under ytan och försöker förstå vad som ligger bakom texterna ser att kvinnan i förhållande till den antika kulturen i övrigt får en helt annan plats, en helt annan roll i Bibelns texter. Det var en liten utvikning som inte handlar om Johannes, men jag tycker det är intressant att lyfta fram det här. Därför att så många missförstår Bibeln här. Om Zacharias och Elisabet så står det att de var rättfärdiga inför Gud och levde oförvitligt efter alla Herrens bud och föreskrifter. Det låter helt enkelt som om de var rekorderligt folk. Det var bra, fromma, gudfruktiga människor. Och man kan ganska lugnt utgå ifrån att de gav Johannes en uppfostran i linje med det. Han fick som alla judiska pojkar naturligtvis utbildning som utgick ifrån de gammaltestamentliga skrifterna. På den tiden skulle varje 12-årig judisk pojke kunna dem i princip utantill. Så han var väl insatt i vad som stod i skrifterna. Det hade föräldrarna sett till och det såg hela samhället till, för så var det för alla. Man kan nog på goda grunder utgå ifrån att han ändå hade fått en uppfostran som var väldigt medveten om den judiska tron. Han hade uppfostrats fromt till att verkligen få en gedigen grund i tron på Gud och en gedigen gudsrelation. Det är i alla fall slutsatsen jag drar av de här noteringarna vi får om hans föräldrar. Redan när Zacharias möter ängeln inne i templet så får vi en liten föraning om hur Johannes liv skulle gestaltas. Han ska sprida mycket glädje. Han ska vara en person som lever nära Gud och återspeglar mycket av Guds härlighet. Han ska vara stor inför Herren, står det. Han ska leva ett rättfärdigt liv. Noteringen vi läser här är att vin och starka drycker ska han inte dricka. Det brukar ibland underlätta om man ska leva ett rättfärdigt liv, i alla fall att man inte dricker för mycket av de varorna. Men det står lite grann som en bild, alltså vin och starka drycker är lite grann i Bibeln en bild på ett slarvigt och orättfärdigt och lite laglöst men dåligt liv, om vi får säga så. Så det här får stå som en bild för en Johannes som skulle leva rättfärdigt. Han hade ett väldigt tydligt syfte med sitt liv, och det understryks av noteringen här att han redan i moderlivet ska bli uppfylld av helig ande. Och han ska få omvända många till Herren deras Gud. När vi läser i Bibeln, inte minst i Nya Testamentet, läser om Jesus, så kan man lätt få intrycket att det här var en väldigt, vad ska jag säga, alltså att folket var väldigt präglat av tron. Man hade kanske svårt att passa in Jesus i den judiska trosmönstret, men att tron ändå var levande och tron på Gud ändå var stark, det är en bild som i alla fall jag får när jag läser Nya Testamentet. Jag är inte säker på att det alltid var så. Visst fanns det människor som tog sin tro på allvar. Men också många, tror jag, som vad ska jag säga, räknade sin rättfärdighet i det yttre. Man tillhörde Guds folk, judarna, man var av Abrahams släkt och det liksom räckte på något sätt. Kanske lite grann som en del av oss i vår tid går till kyrkan och tycker att det räcker på något sätt. Men att man kanske inte odlar den här levande och personliga gudsrelationen. Och det var en situation som Johannes skulle adressera i sin tjänst och i sin förkunnelse. Hans stora uppgift som var förutsagd tidigt i Gamla testamentet, det var ju att vara den som beredde väg för Messias, för Jesus. Hans förkunnelse skulle på något sätt kalla folket till en omvändelse som gjorde att man lättare skulle se att Jesus faktiskt var Messias. När vi pratar om Johannes så nämnde jag tidigare att han är både unik och typisk. Om vi börjar med att stanna och reflektera lite grann över det unika hos Johannes just som profet, så har vi berört hans tillblivelse. Den är resultatet av ett konkret underverk. Vi får i texten veta att Maria var ofruktsam, kunde inte få barn. Och vi får också veta att de båda var till åren. De var inte helt unga. Men Gud lovar dem den där sonen som de naturligtvis länge hade längtat efter. Ändå. Det är inte många profeter som har blivit till genom ett Guds under. Det är inte många personer överhuvudtaget i Bibeln. Vi kommer spontant att tänka på Isak, Abrahams och Saras son, som blev till under liknande omständigheter. Med gamla föräldrar. Och jag vet inte om det kan vara en liten uppmuntran till ett hälsosamt sexliv även längre upp i åren. Men det är inte det vi ska prata om här. Bara en liten sån där notis man kan göra. Den här tillblivelsen, det här underverket när Johannes kommer till, hänger ju samman väldigt mycket med hans unika kallelse. Just att vara vägröjaren för Messias, Jesus. För ingen annan profet har haft den kallelsen. Johannes är förutsagd. Det vet jag inte om just någon annan profet i Gamla testamentet var. Men Johannes var förutsagd. I Jesus, i samlingen av profetior kring Jesus, så ingår det att det skulle komma en profet. Det fanns en föreställning i Israel på den här tiden om att Elia, den gamle profeten, skulle återkomma. Det ängeln Gabriel säger till Zacharias, det är att Johannes ska ha Elias ande och kraft. Och det där kan vi också stanna upp och fundera lite grann över. Vad betyder det? När vi läser om Elias så ser vi en profet som utförde stora under och tecken. Enorma mirakel. Vi tänker på offertävlingen, om vi får kalla det så, med profeterna, Baalsprofeterna på berget Karmel. Och många, många andra väldigt remarkabla underverk som han utförde. Men om Johannes så står det inte att han utförde ett enda under. Det kanske han gjorde, men det står inte någonstans. Och det är intressant, för han anses ändå ha haft Elias ande och kraft. Vad bestod det där i? Jag tror att det kan ha att göra med det inflytande på folket som både Elia och Johannes fick utöva. Elia ledde ju inledde i vart fall en omvändelseprocess där folket hade levt i avgudadyrkan under en tid, framförallt inspirerade av kungaparet Ahab och Isabel. Där man vänt sig bort ifrån Gud helt och hållet. Men där Elia liksom fick driva fram en förändring, en väckelse och en omvändelse. Som han väl bara fick se början till själv egentligen, men som han ändå på något sätt var katalysatorn för. Och på samma sätt så uppstod det kring Johannes en väldigt stor väckelse. Bibelforskare menar att Johannes nog egentligen bara var offentligt aktiv i ett antal månader, kanske ett halvår. Men under den tiden så hann han döpa, vissa uppskattningar talar om sexsiffriga tal av människor som kom till honom. Så För det var en stor väckelse. Det var en genom, som genomströmmade hela samhället. Och som verkligen satte fart på de här messias drömmarna hos folket. En del spekulerade i att Johannes var den messias som skulle komma. Men han sa ju själv ifrån att så är det inte alls. Det kommer en efter mig istället. Så det blev en väldig rörelse, en väldig uppståndelse. Människor av alla sorter, alla samhällsklasser sökte upp honom för att lyssna till honom och lät sig döpas av honom. Och det fick en stor influens på det judiska samhället. I den meningen finns det tydliga paralleller mellan den kraft som verkade i Elia och den som verkade i Johannes. Unik i tillblivelse, unik i kallelse. Men typisk för den långa raden av gammaltestamentliga profeter på en hel del andra områden. Vi kan börja med att diskutera livsstilen. Få profeter har levt i överflöd materiellt sett. Man valde medvetet en enkel asketisk livsstil. Och för Johannes så tog det här sig i uttryck att han bodde i öknen, gjorde kläder av kamelhår och levde på gräshoppor och vildhonung. En mycket enkel livsstil. En livsstil som också var avskild. Han levde i enskildhet, i ensamhet. Vi vet egentligen inte speciellt mycket om Johannes från det vi läser om hans tillblivelse till dess att han träder fram som förkunnare i Jordandalen. Vi har inte mycket aning. Vi vet ju med stor säkerhet att han fick en uppfostran som de flesta judiska pojkar. Det kan vi sluta oss till. Välutbildad i skriften och så vidare. Men från det att han blev vuxen och fram till det att han träder fram, gissningsvis i slutet av 20-talet efter Kristus, så vet vi inte någonting. Mer än att han levde i öknen. Vi vet inte hur länge han gjorde det. Men vi vet att det var ganska vanligt bland profeter, som ju var många fler än de profetböcker vi har i Gamla testamentet, att man hade längre eller kortare tider i avskildhet, där man levde ensam på avskilda, enskilda platser. Och var inför Guds ansikte, sökte Gud i bön, i ytterligare studier av skriften. Det var ett kännetecken för många profeter. Och Johannes stod som en i den traditionen. En enkel livsstil. Varför var det viktigt för profeterna? Jag tror att man kände att om jag ska uppfatta Guds tilltal rent och oförfalskat, så behöver jag ha lugnet och stillheten omkring mig. Mitt sinne måste få ha ett fokus riktat mot Gud som inte störs av omvärldens brus för mycket. Se det som en träning i att lyssna efter Guds röst. Och det är någonting som vi alla kan ta till oss av. Att söka stillheten och ensamheten inför Gud för att lära oss att uppfatta Guds röst, den helige ande som talar till oss. Det är ingen förmåga som man naturligt har som människa, men den kan övas upp. Och här får vi inspireras av Bibelns profeter och av Johannes. Ibland kanske en längre tid, en retreat någonstans på en avskild plats är en bra sak. Ibland kanske det är den återkommande ensamma stunden i en bönevrå där hemma som är vägen. Det kan se olika ut för oss, men att vi behöver avskildheten tillsammans med Gud, det tror jag gäller oss alla. Och särskilt för profeten som behöver träna sin förmåga att urskilja Guds röst. Men det är också så att i ensamheten och avskildheten så formas ju karaktären. Den slipas. Där byggs in en motståndskraft mot världens frestelser. Och vi ska tala lite mera om profetens karaktär och den karaktär som också Johannes personifierar på ett bra sätt. Så livsstilen, Johannes livsstil, den var inte konstig, den var inte unik. Folk tyckte inte att det var märkligt att det kom en man ifrån öknen och började förkunna Guds ord. Det hade många gjort före honom. Johannes ärende eller hans budskap är också väldigt typiskt profeterna. Han förkunnar omvändelse, det gör ju profeterna. Det är ju deras roll på något sätt. Att predika omvändelse till ett folk som kanske tappat den där glödande kärlekslågan till Gud. Vars trosliv har på något sätt ritualiserats och kanske inte är så där levande. Man har falnat lite i engagemanget. Och man behöver liksom få någonting som blåser liv i kärleken till Gud igen. Där har profeten en nyckelroll. Och vi ser att det är en bärande del i stort sett alla profeters budskap. Profeten lyfter fram Guds relationen, betydelsen av en personlig och levande gemenskap med Gud. Och det gjorde Johannes. Johannes fick också avsluta sitt liv på ett sätt som inte heller var unikt för profeter. Det är förvisso dramatiskt, men ganska många profeter gjorde sig så pass obekväma i samhället att man faktiskt fick ett dramatiskt slut. Och Johannes fick det också när han avrättades genom halshuggning. Typisk och unik på samma gång. Johannes hjälper oss på ett väldigt bra sätt, tycker jag, att förstå profetens karaktär och profetens betydelse för oss. Han blir en bra modell att använda när vi ska pröva profeter som stiger fram med anspråk på att tala och Guds vägnar. Och det är ganska viktigt i en tid när många gör anspråk på att vara profeter. Så var det i den judiska historien också. Det var ingen brist på profeter, men det var långt ifrån alla som var sända av Gud. Och de sanna profeterna konfronterade inte sällan de här som mest var inne på att behaga maktens människor. Det som kännetecknar Johannes och det som kännetecknar den klassiska profetkarriären, det är för det första ett patos för sanningen och en lidelse för försoning och upprättelse. Jag tror att de flesta av oss ganska enkelt ser att profeter, de är väldigt upptagna med sanningen. De är de där sanningssägarna, och vi tycker inte de är så bekväma och lättsamma att ha att göra med alla gånger. De är besvärliga just för att de säger sanningen. Vi är inte alltid så glada för sanningen. Jag tror inte att det är något specifikt för vår kultur. Vi talar ju ibland om hur vi använder sociala medier för att visa upp en fin polerad utsida av våra liv som ska vara socialt respektabel och ge ett gott intryck och så vidare. Det där är någonting ytterst allmänmänskligt som jag tror har funnits i alla tider. Vi vill se bra ut i andra människors ögon. Vi vill vara respekterade, uppskattade och omtyckta. Och det gör ju att de mörkare sidorna i våra liv, de döljer vi gärna, vi gömmer dem gärna. Men profeten, han är den där irriterande typen som drar fram liken ur garderoben. Johannes gjorde det här väldigt tydligt i förhållande till kung Herodes, som ju levde i ett orättfärdigt, får man väl säga, förhållande med sin svägerska Herodias. Johannes konfronterade dem, gav dem sanningen om deras samliv. Vilket så småningom också ledde till att han fick plikta med livet. Sanningen är viktig för profeterna. Varför är den det? Varför kan de inte bara låta oss vara i fred och få ha våra liv i fred? Varför är det så viktigt med sanningen? Och därför att profeterna vet att det är sanningen som gör oss fria. Det är först när vi ställer oss öga mot öga med svagheterna, med mörkret i vårat liv, som vi kan uppnå försoning. Som vi kan uppnå en återupprättelse. Det är som en liten väg från synd till försoning, till upprättelse, som bara måste gå genom punkten sanning, där vi ställer oss inför verkligheten om oss själva osminkat. Och det vet profeten. Och de vet att även om det gör ont att lyfta fram sanningen ibland, så är frukten av det god i slutändan. Därför att profeten, lika mycket som profeten är upptagen med sanningen, är han upptagen med försoningen. Och där kan du ha ett ganska bra kännetecken på vem som är en sann profet. Att man är lika upptagen av sanningen som av försoningen. Möter du en människa med profetambitioner, höll jag på att säga, som gärna pratar om sanningen och gärna talar ut domar över människor, men inte visar vägen till försoning, då kan du med gott samvete slå dövörat till. Du behöver inte den profeten. Men den profet som säger sanningen om dig och visar vägen till försoning och upprättelse, den personen, den profeten, är förmodligen sänd av Gud. En annan sak som beskriver Johannes och de flesta andra profeter, det har vi varit inne på och nämnt, det är en omsorg om våran Guds gemenskap, våran Guds relation. Att leva som kristen, att leva som troende, att vandra tillsammans med Gud, det har sin grund i en personlig gemenskap med Gud. Du kan inte ersätta din personliga gemenskap med Gud med en massa religiösa ritualer och bruk och ceremonier och kalla det vad vi vill. Det går inte. Därmed inte sagt att de religiösa bruken eller trons bruk och trons handlingar är oviktiga. De har sin roll att spela, men de räcker inte om de inte bottnar i en personlig, egen, privat, om du så vill, gemenskap med Gud. Och det är profeternas ärende, att hålla kärlekslågan till Gud brinnande i våra liv. Och jag tror att vi alla som har vandrat tillsammans med Gud en längre tid, vi har varit med om att det går lite upp och ner. Så är det ju i alla relationer, eller hur? Är du gift så går det lite upp och ner i äktenskapet. Ibland så känns det bättre, ibland så känns det inte lika bra. Så är det i relationer till vänner och arbetskamrater och i alla sammanhang. Och det är inte konstigt att det blir så till Gud ibland också. Men då behövs profeten som blåser liv i lågan, i relationen, i gemenskapen med Gud. Johannes tal om omvändelse handlade just om det här. Att vända tillbaka till Gud, till den där innerliga gemenskapen, den nära gemenskapen med honom. Men profeterna, det är rätt påfallande när man studerar dem, så har de ofta också ett ärende till, och det har att göra med rättfärdighet. Vad betyder rättfärdighet? Ja, ganska ofta så ser du det exemplifierat, eller kanske till och med ännu mer än så, just i förhållande till samhällets svaga och utsatta. När Johannes predikar och får frågan hur ska vi leva, så pratar han om att dela med sig. Den som har två mantlar ska ge en av dem till den som inget har. Den här omsorgen om de utsatta i samhället, den finns inbyggd i den judiska lagen. Det föreskrivs redan i Moseböckerna. Då pratade man kanske framförallt om tre grupper som ansågs väldigt viktiga att värna om. Det var änkan, det var den faderlöse och det var främlingen. Varför de grupperna? I vår tid så är det kanske inte speciellt synd om änkorna mer än just att de har mist sina män, vilket är sorgligt nog. Men på den här tiden så var det ju mannen som stod för försörjningen. Och som änka så hade man inte de här självklara förutsättningarna att lösa det själv. Och detsamma kom ju då någonstans att gälla de faderlösa också. Barnen som mist sina fäder. Det var en svår och besvärlig situation och de var i behov av samhällets stöd och hjälp. Främlingen lyfts fram. Den som inte egentligen kanske hör till folkgemenskapen men som ändå kommer in där ändå på något sätt. Som inte har sin naturliga plats ansågs vara en grupp som man som samhällsgemenskap hade ett ansvar för. Profeterna lyfter det här och gör det här till en grundfråga om rättfärdighet. När maktens män kritiseras av profeterna så ligger påfallande ofta fokuset på förhållandet till de utsatta i samhället. Och påfallande ofta är kritiken att man inte värnar om de grupperna. Inte minst Jeremia är tydlig på det här. Och det här blir ju en kallelse inte bara för profeterna att lyfta utan en kallelse för oss som församling och som Guds folk att ta till oss. Att vi har ett gemensamt ansvar om de som har det svårt att klara sig själva i samhället. Det här hjärtat för de utsatta, det fanns hos Johannes och det fanns hos väldigt, väldigt många profeter. En annan sak som kännetecknar en sann profet och som kännetecknade Johannes, det står att finna i förhållande till de stora mänskliga frestelserna. Vi pratar om tre mänskliga frestelser som kanske är viktigare än alla andra. Det är förhållandet till sex, pengar och makt. Om Johannes så står det inte mycket om sexualiteten, men där står, vi kan utläsa en del om hur han såg på makt och pengar, förmögenhet. För honom var det oerhört viktigt att stå fri gentemot de här frestelserna. Det är anledningen till hela den här asketiska, närmast eremitkulturen som levde bland profeterna. Att man sökte upp avskildheten och enkelheten var just att hålla stånd mot välståndets frestelser. Mycket vill ha mer, finns det ett talesätt som händer. Och den som fokuserar på pengar tappar ofta barmhärtighetsperspektivet. Det kanske inte måste vara så, men det är i alla fall en väldigt stark frestelse för oss människor. Och för Johannes så var det viktigt att hålla den frestelsen på avstånd. Att bygga upp ett försvar, en styrka, en motståndskraft emot den. Och det gjorde han genom enkelheten och avskildheten i sitt sätt att leva. Han stod också fri i förhållande till makt. Många av kyrkans mörkaste kapitel har skrivits när hon har stått i maskopi med makten. Eller till och med utgjort makten i samhället. Det är som att det finns någon slags magnetisk motsats mellan församlingen, kyrkan och makten. Jesus själv är ju väldigt tydlig i sin undervisning. Och i sitt livsexempel när han visar att vägen, den kristna vägen, den handlar om allt annat än makt. Den avstår från makten. Därför att makten har en så stark korrumperande funktion i våra liv. Den är en så stark frestelse att missbruka. För Johannes och för profeterna var det viktigt att hålla avstånd till den frestelsen. Också därför att inte sällan gick ju deras uppdrag ut på att just konfrontera makten. Att säga sanningen om maktens människor. Och det blir svårt att göra det om man är insnärjd i maktspelet, eller hur? Att hålla sig borta från makt. Det är någonting som vi lär oss som församling. Att det här är viktigt för oss alla. Men det är kanske extra viktigt för en profet. Och det är lite där kan vi också känna igen och urskilja de sanna från de falska profeterna. En sann profet strävar inte efter att få inflytande och makt över ditt liv. Han är inte intresserad av det. Han vill ställa dig inför sanningen om dig själv för att du ska kunna hitta vägen till försoning och upprättelse. Men han är inte intresserad av att subtilt manipulera eller styra eller på något sätt i ditt liv. Märker du sådana tendenser så visa bort den profeten. Jag har en god vän som berättade för mig om en person som lånade 80 000 kronor och skickade till två profeter för att de skulle profetera över personens liv. Jag vet inte omständigheterna kring hur det här gick till. Jag vet inte om det var så att de så kallade profeterna uppmanade till det eller om personen kände att det här var något jag skulle göra ändå. Det spelar egentligen inte så stor roll. Redan det faktum att de här personerna behöll pengarna är för mig ett bevis för att de är falska profeter. Du kan inte ha ett sådant förhållande till pengar. Du kan inte binda människor till dig på ett sådant sätt och vara en Guds profet. Det går inte. Det här är ett extremt exempel, det är inte vanligt säkert, men det belyser ändå vikten för en profet att stå fri från de stora mänskliga frestelserna. Att vara stark, motståndskraftig mot dem. Och det visar också hur vi kan få hjälp att pröva de som har profetiska anspråk. En av de tidigaste och mest inflytelserika kristna skrifterna från någonstans runt århundra, Didache, tar upp problem, situationen som var, problem var det kanske inte alltid, men en situation i alla fall, med kringvandrande förkunnare och profeter som vandrade från församling till församling och förkunnade budskapet. Man pratade om att om de stannade 2 eller 3 dagar så skulle man på något sätt visa bort dem. Och om de begärde pengar av er, då ska ni betrakta dem som en falsk profet. Så tydlig var man redan där i distinktionen. Att vara profet, det är inget lättsamt liv. Det är inget uppburen tjänst, det är ingen karriär som man väljer därför att det här är lockande och attraktivt. Det är besvärligt att vara profet. Man blir obekväm. Illa sedd många gånger av många människor. Men man fyller en funktion som är oerhört viktig i Guds församling och i samhället. Och det här leder oss kanske till att ställa oss frågan, vem eller vilka är vår tids profeter? Känner vi igen dem? När de talar och när vi ser på deras liv, förstår vi att det här är en profet sänd av Gud? Finns de ibland oss överhuvudtaget? Eller saknar vi dem? Och hur gör vi för att urskilja vem som är profet på riktigt och vem som bara har fått för sig att han eller hon är det? Det finns många människor i vår tid, och man använder inte minst de mediala kanalerna idag, och gärna vill slå på trumman för vilken stor gudsman och vilken profet man är. Det är gott om dem. Men jag tror inte kanske att det är där vi hittar de sanna profeterna i första hand. Att använda de här kännetecknen på profetkaraktären, det tror jag är ett bra sätt att pröva profeter även för oss. Patos för sanning kombinerat med lidelse för försoning. En omsorg om Guds relationen och ett hjärta för de utsatta. Och en motståndskraft mot de stora mänskliga frestelserna, makt, pengar och sex. Finns de där egenskaperna, då har vi förmodligen med den högstes profet att göra. En som var som Johannes. Amen.